10 september 2003. Sveriges utrikesminister Anna Lindh knivskuren då hon handlade privat i NK Stockholm.
En påtagligt rörd och skakad statsminister Göran Persson så här om det som har hänt. Det är bra nu. Välkomna till den här presskonferens som jag har kallat till med anledning av att klockan 24 idag blev utrikesminister Anna Lindh knivskuren på NKs varuhus i Stockholm. Hon opereras just nu. Läget är allvarligt och jag informeras fortlöpande av läkare om hur hennes situation utvecklas. Anna Lindh är utrikesminister, en av våra mest kända politiker, respekterad. Angreppet på henne är ett angrepp på vårt öppna samhälle. Över detta känner jag stor bestörtning och vrede. Säkerhetsarrangemangen kring regeringsbyggnaderna har höjts och regeringen är fullt ut underrättad om situationen, liksom statsledningen i övrigt. Lars Danielsson kommer senare att svara på frågor omkring säkerhetsarrangemangen. I kväll skulle Anna Lindh ha deltagit i en utfrågning till TV4. Vi ställer för vår del in alla aktiviteter i folkomröstningskampanjen tills vidare. Vi tar ny ställning till hur vi ska förfara i slutfasen imorgon. Detta är den information jag avser att lämna nu och jag är beredd att ta några frågor.
Göran Persson, har inte Sveriges utrikesminister ett livvaktsskydd?
I det här fallet så hade hon inte det.
Tycker de det?
Ja, jag har inte nu möjlighet att värdera den bedömning som säkerhetspolisen gör i de här sammanhangen. Utan kan bara konstatera att det har inträffat ett överfall på vår utrikesminister och hon opereras just nu för de skador hon har ådragit sig. Mer än så vill jag inte säga, kan inte säga, att jag vet inte exakt vad som har inträffat och heller inte vilken bedömning som säkerhetspolisen har gjort.
Vad var det första du tänkte?
Läge där det blir aktuellt att skjuta på folkomröstningen?
Har ingen som helst anledning att ens kommentera det nu, för att jag har inte reflekterat över den frågan. Just nu är mina tankar naturligtvis hos Anna Lindh och hennes situation. Vi får komma tillbaka imorgon med en bedömning av den politiska process som vi just nu är inne i.
Inte något som tyder på att det fanns ett politiskt motiv bakom det här då?
Har ingen kunskap om vad som har inträffat på så sätt.
Det är inte ett mer slutet samhälle efter detta.
Låt oss vänta med den typ av värderingar och bedömningar tills vi vet vad som har inträffat. Det som har inträffat är naturligtvis utifrån Anna Lindhs situation, regeringens situation, en oerhörd tragedi. Men just nu så finns det ingen anledning att dra några slutsatser för framtiden.
Vad var dina första tankar när du hörde det?
Har du fått någon information om gärningsmannen eller gripen?
Nej, jag har inte fått någon sån information.
Vad var dina första tankar när du hörde talas om detta? Du kom från ett kampanjtillfälle i Karlstad.
Jag fick precis när jag gick av planet 16.25 information från statssekreteraren Danielsson om att det hade inträffat. Och först den här känslan av overklighet att det inte kan och får hända. Och sen insikten att det har hänt och den bestörtning som då griper en. Och samtidigt beslutsamheten att nu måste vi ta ansvar för den situation som uppkommit och se till så att de som arbetar med att för det första fånga den som har utfört ådet och de som arbetar med hennes vård, att de får all den stöd de behöver ha.
Elfte september 2003, dagen efter dådet.
Nu är klockan 7.
Tillståndet för Sveriges utrikesminister Anna Lind är fortsatt kritiskt men något förbättrat. Morgonekot ägnas helt åt knivöverfallet på Anna Lind igår eftermiddag. Gärningsmannen är inte gripen ännu. Anna Lind har opererats i många timmar i natt och nu under morgonen vid Karolinska sjukhuset för allvarliga skador i bland annat levern. Och vid tretiden i natt gav överläkare Göran Wallin och anestesichefen Lars Irestedt en kort information.
Och vid operationen kunde man konstatera att patienten hade en kraftig blödning från leverskadan, från flera stora blodkärl i buken, och vi har givit blodtransfusion under hela operationstiden. Och operationen pågick fram till klockan 01 då blödningens omfattning väsentligen hade reducerats. Vi gjorde då ett timslångt uppehåll, men då blödningen är helt avstannat har vi nu fortsatt operationen i avsikt att ytterligare minska blödningen. Utrikesministerns tillstånd är just nu något förbättrat, men fortfarande kritiskt.
Det här var alltså tillstånd för Anna Lind klockan 3 i natt. Operationen hade alltså pågått i 8 timmar utan avbrott. Därefter en timmes paus och sen fortsatte den på nytt klockan 2. Skador på levern är ofta tekniskt komplicerade och kan vara tidsödande genom att det finns en stor mängd blodkärl som kan vara skadade.
Under natten och morgonen så har regeringen följt tillståndet för Anna Lind och nu på förmiddagen idag väntas mer exakt besked om hur hon mår. Anna Linds informationssekreterare Dan Svanell.
Och mer information kommer imorgon förmiddagen.
Att det dröjde så länge innan det kom någon sorts besked här, vad beror det på?
Det berodde på att operationen höll på så länge.
Den information som kommer att lämnas nu på förmiddagen gäller dels det medicinska tillståndet för Anna Lind, dels regeringens politiska bedömning av läget med tanke på folkomröstningen om EMU. Det säger statsministerns planeringschef Jan Larsson.
Det är ett ordinarie regeringssammanträde dit regeringen naturligtvis kommer att samlas. Därefter har vi utlyst en partiledaröverläggning vid lunchtid efter regeringssammanträdet.
Statsministerns planeringschef Jan Larsson, Erik Ridderstolpe och Christer Hillbom var reportrar. Och för en liten stund sedan anlände statssekreterare Lars Danielsson till regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. Och enligt de senaste uppgifterna till honom från sjukhuset vid 17:30 i morse så pågick operationen av utrikesminister Anna Lind fortfarande då.
Ja, så det besked vi har fått från sjukhus nu på morgonen är att operationen fortfarande pågår och att läget är kritiskt men något bättre, och vi hoppas givetvis att det är ett gott tecken. Rapporterna från polisen visar ju på föga framsteg i utredningen om, när det gäller att finna gärningsmannen. Nu kommer vi att påbörja förberedelserna dels för dagens regeringssammanträde som äger rum klockan 9 och så småningom också för de partiledaröverläggningar som äger rum någon gång vid lunchtid.
Samtliga partiledare är här utom Göran Persson. Vad gör han just nu?
Jo, men det är klart att fortfarande än så länge så överskuggar de här rent mänskliga aspekterna. Mm. Vi alla väntar på de besked som vi hoppas kunna få. Och innan vi har fått dem så är det väldigt svårt att tänka på allt det där andra som vi måste tänka på.
Hur reagerade ni övriga när ni fick höra om det här, den här knivattacken mot Anna Lind?
Det känns ju...
Men först tror man inte det är sant. Mm. Alltså jag tror det är den första reaktionen. Man, själv man van att röra sig. Vi har det öppna samhället och så vidare. Och då tänker man, nej men det här är inte sant. Det är någonting som de har hittat på nu igen. Sen när man förstår att det är sant så blir man ju så bestört och så förtvivlad. Och det är så många känslor. Och man tänker naturligtvis först på alltså, Anna och hennes familj. Hon har kämpat jättemycket för det här öppna samhället och deltagit med liv och lust i debatten som vi alla har gjort. Och så händer det här. Det är fruktansvärt.
Hur är det? Jag kan tänka mig att det konstant finns en viss liten hotbild runt omkring er som man ska värdera, om man ska ta den på allvar eller inte. Hur kommer ni att fortsätta värdera de hot som kommer in? Alf?
Jag tycker ju att under en valrörelse så möter man väldigt många... psykiskt vilsna personer på gator och torg. Jag är övertygad om att vi har gjort det alla. Och då gör väl de flesta så, vi har väl inte rådfrågat varandra, men att man ber några kraftiga, fysiskt kraftiga personer att finnas runt en och följa en hit eller dit. Det är klart att det finns den känslan, av och till drabbas vi väl alla av hot, men man skjuter ju detta ifrån sig. Man kan inte gå och fundera över på hur farlig ens vardag är, för då orkar man inte med att koncentrera sig på det ska handla om. Mm.
Men den här händelsen måste ju återigen väcka den rädslan och de tankarna hos er.
Ja, det är klart. Alltså det märktes ju på min son som snart är 6. Alltså han undrade vad som hade hänt. Och det är inte så lätt att förklara heller riktigt. Jag tror att han kopplar ihop det. Men jag tänkte ju när jag hörde detta framförallt på Anna. Vi har pratat ibland, hon och jag, om våra barn. Hon har ju 2 barn.
Mm.
Och det var ju kanske den allra första jag tänkte på. Nej, det får inte hända. Hon är mamma. Sen när det gäller skyddet. Vi får naturligtvis ta en ny omgång och diskutera vilka risker som finns. Vi har ju ett samhälle där våldet faktiskt, oavsett vad orsaken nu har varit till det som inträffade, om det var galenpanna eller om det fanns något annat skäl bakom det, så måste ju vi börja fundera på hur vi ska fungera så bra som möjligt, men ändå i ett öppet samhälle och ha någon form av skydd.
Lars, i förrgår gick du genom Stockholms gator alldeles ensam. Tror du det var sista promenaden?
Det hoppas jag ju verkligen inte. Det är ju inte heller möjligt, om vi ska vara realistiska, att alla ledande politiker ska ha livvakter. Det vore ju tragiskt om det blev på det sättet. Men det är klart att den här vägningen som Alf talar om, så att säga, om mellan risker och möjligheter, det är klart att lite grann så kommer den att förskjutas. Man kommer att tänka lite mer på riskerna framöver. På det sättet så påverkar det här ju oss alla.
Men tror du att det här kommer att förändra vårt svenska samhälle?
Ja, jag hoppas verkligen att det inte gör det i grunden så. Men självklart så måste ju de som arbetar nu med säkerhetsfrågor se över det här och göra en utvärdering av läget. Vi har ju hela tiden ett antal ledamöter också i riksdagen som är satta under hot och med mer eller mindre bevakning och så. Och det kan ju hända att man måste skärpa det långsiktigt, att det har varit lite för svag den här bevakningen. Men jag tycker det är oerhört viktigt att vi gör vad vi kan för att värna nu det här öppna samhället som vi har. För det är en stor tillgång, en viktig del av Sverige som jag tycker vi ska faktiskt göra allt som vi står i vår makt för att försvara det. Det är just den här öppenheten och tillgängligheten som finns mellan vanliga människor och politiker.
Ulla, hur har du dina tankar gått i natt just kring ditt liv och din familj och så?
Jag har ju 3 vuxna söner och de har ju alla 3 påverkats väldigt av det som har hänt och är väldigt oroliga för vad som kan komma att hända mig. Det finns ju en hotbild som många har sagt redan kring de flesta av riksdagsledamöterna, och vi har ju får ju stöd och hjälp med jämnare så extra resurser som sätts in. Men jag tycker det som hände igår också visar på att det räcker inte med att säga att det finns en hotbild eller det finns inte en hotbild. Därför man hade ju bedömt att det inte fanns någon hotbild, men trots det så kunde det här hända. Det innebär att man måste diskutera kring frågan, vad är det som, alltså just på torgmöten och så där vi är. För att jag kan också bekräfta bilden att det är många gånger det stökar personer av ett eller annat slag. Och jag tycker att under den här valrörelsen så har det varit fler aggressiva människor än det har varit tidigare. Och då är det viktigt att det finns funktionärer, människor runt omkring som kan avleda, som kan ta bort.
September 2003. Statsminister Göran Persson meddelar att svenska utrikesministern Anna Lindh mördades på varuhus i Stockholm.
Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05.29 denna morgon har avlidit av de skador och fick vid gårdagens attentat. Våra tankar går närmast till Annas familj, maken Bo, barnen och andra närstående. Vi är många som känner med dem. Det känns overkligt. Det är svårt att riktigt förstå.
Anna var alldeles nyss här mitt ibland oss. Engagerad, kvicktänkt, rakt på sak. I full färd med att debattera och diskutera, att övertyga människor på gator och torg. Så rycks hon ifrån oss. Mitt i sitt demokratiska arbete. Det som hon satte så stort värde på. Mitt i sin gärning. Lång och fylld av respekt från andra och för andra. Med ett internationellt engagemang som sträcker sig ända tillbaka till SSU-tiden. Blev hon en uppskattad samarbetspartner i internationella sammanhang. I kretsen av utrikesministrar blev hon snabbt erkänd och högt respekterad. Hon är känd för att vara engagerad, ambitiös och mycket kunnig. Under gårdagskvällen och natten har vänner och kollegor över hela världen hört av sig för att uttrycka sin sorg och sin bestörtning. Vårt land är känt för sin öppenhet. Känt för att vara demokratiskt, ett demokratiskt samhälle där närheten är och ska vara stor mellan folk och folkvalda. Ett tolerant samhälle, unikt i sin sammanhållning. Anna Lindh var en god företrädare för allt detta. Dådet mot henne skadar också det samhälle vi byggt upp och som vi vill leva i. Det skadar tilliten i samhället. Därför är det så viktigt att detta attentat snabbt klaras upp. Det är naturligt att känna vrede och söka förklaringar i en situation som den här. Hur kunde det få hända? Vi vill ju ha ett samhälle där alla människor kan röra sig fritt och säkert, också en utrikesminister. Vi vill ju ha ett samhälle som är tryggt för alla. Och som just nu behövs är samling. Det demokratiska samhället kan aldrig försvaras på något annat sätt. Vi måste visa beslutsamhet och sluta upp kring de värderingar vi vill ska prägla Sverige. Det är också det enda sätt på vilket vi kan hedra Anna Lindh. Det var demokrati och frihet som engagerade henne allra mest. Det var fredens och solidaritetens sak som var hennes. Det ska vi aldrig glömma. Anna Lindh har lämnat oss. Familjen har mist en mor och maka. Socialdemokratin har mist en av sina skickligaste politiker. Regeringen har mist ett erfaret statsråd och en god arbetskamrat. Sverige har mist en av landets viktigaste företrädare. Vårt ansikte ut mot världen. Regeringen har varit samlad till en minnesstund. Klockan 11.00. Samlas riksdagens partiledare till överläggningar här på Rosenbad. Tack.
För att lyssna på P1.
Här är lunchekot torsdagen den 11 september om ett Sverige i mänsklig och politisk chock efter mordet på utrikesminister Anna Lindh. Det blir ändå en folkomröstning om euron på söndag och polisen har satt in alla sina resurser i jakten på attentatsmannen som ännu inte är gripen. Ja, Anna Lindh avled alltså tidigt i morse av de skador hon tillfogades av en ännu okänd attentatsman på varuhuset NK i Stockholm igår eftermiddag. Hon opererades på Karolinska sjukhuset hela natten för skadorna i bröstet och framförallt i levern som orsakats av knivhuggen. Dödsbudet kom sedan 5.29 på morgonen och offentliggjordes av statsministern strax efter klockan 9. Och runt om i Sverige och i världen har nyheten om Anna Lindhs död väckt förstämning, ilska och chock. Och i regeringskansliet Rosenbad i Stockholm har samtliga partiledare hållit en presskonferens under förmiddagen och vi ska över dit.
Ja, det känns som en mardröm som man vill vakna upp ur. Det är en fruktansvärd tragedi för framförallt Annas familj, hennes två barn och hennes man. Och för oss alla naturligtvis som tror på det öppna demokratiska samhället.
Varför var hon en sån enastående politiker i nästan allas ögon?
Alltså hon var en varm människa. Jag hade ju förmånen att lära känna henne för ganska många år sedan i skatteutskottet. Har sedan följt hennes karriär. Men i den som ju har varit på den andra sidan vad jag tycker politiskt, så har det ju alltid funnits skicklighet, skärpa, men mänsklighet, värme och humor. Och det är ju det som jag tror gör att hon är så omtyckt över blockgränser och allt annat.
Vänsterpartiledaren Ulla Hoffmans tankar går inte bara till Linds familj.
Men även till det socialdemokratiska partiet som har förlorat en av sina främsta politiska krafter. Jag har mycket, mycket god uppfattning om henne och hennes rakryggade sätt när det gäller internationella frågor beundrar jag mycket.
Kristdemokraternas partiledare Alf Svensson säger att Sverige nu inte bara förlorat en respektingivande och duktig representant för demokratin. Han har också förlorat en politisk motståndare han värdesatte högt.
När Anna Lindh kom in i ett rum, om det var en debatt av liten karaktär eller om det var en debatt i ett vidare sammanhang, så hade hon alltid med sig en lyskraft och en respekt för motståndarens ståndpunkt och åsikter.
Folkpartiledaren Lars Leijonborg känner sorg för det svenska demokratiska samhället.
Det bygger ju på att människor ska kunna ha en åsikt och stå för den frejdigt som Anna Lindh gjorde utan att behöva känna rädsla. Och varje gång något sånt här händer eller politiker hotas, så hotas ju också hela det systemet som vi älskar så mycket.
Och Miljöpartiets Peter Eriksson säger i en kommentar att han är chockad och arg över att det kunde gå så här och hoppas att vi inte låter rädsla och fruktan ta över. Centerledaren Maud Olofsson minns hur Anna Lindh skilde sig från många andra politiker.
Hon hade en kombination som är ganska unik. Briljans i kunskaper och uttryckssätt. Värme i sitt uppträdande. Och också glädje och omtanke. Hon representerar ju politikertyp tycker jag som är värd all heder. Och det var alltid väldigt roligt att ha med henne att göra. Hon lyssnade alltid och hade respekt även för sina politiska motståndare. Och hon hade också en samtalston tycker jag, trots att vi inte var överens om allt. Men hon hade en samtalston som jag tror tillförde svensk demokrati väldigt, väldigt mycket.
Centerledaren Maud Olofsson som avslutade det här röstkollaget som började med moderatledaren Bo Lundgren och reporter Alexander Norén. Och kung Carl den 16 Gustav lämnade nu på förmiddagen en kommentar till beskedet att utrikesminister Anna Lindh är död.
Det är med stor chock och bestörtning som jag har tagit emot beskedet om utrikesminister Anna Lindhs bortgång. Jag har känt Anna Lindh i många år. Hon var som miljöminister och utrikesminister kanske det statsråd i regeringen som jag har haft den längsta och närmaste kontakten med. Jag har lärt känna henne på resor som vi tillsammans gjort för Sverige. Min respekt för henne och hennes omfattande kunskap och engagemang i internationella frågor var stor. Anna Lindh var en uppskattad person och politiker, inte enbart i Sverige utan också utanför vårt lands gränser. Jag och drottningen och min familj tänker idag särskilt på Anna Lindhs make och barn. Tack.
Kung Carl den 16 Gustav. Också från utlandet kommer starka reaktioner.
Good morning. This is BBC News 24.
Good morning. Sweden's foreign minister has died.
Sorg, chock, bestörtning och en stor förlust. Det är vad statsministrar, utrikesministrar och politiker känner och uttrycker sedan nyheten om Anna Lindhs bortgång gick ut över världen. Anna Lindhs kollega i London, den brittiska utrikesministern Jack Straw, sörjer henne som en nära vän.
She had this extraordinary ability to balance the demands of one of the most active of Europe's foreign ministers with her role as one of the leading Swedish politicians and that of being somebody completely committed to her family.
Jack Straw säger att Anna Lindh hade en helt enastående förmåga att balansera kraven på att vara en av de mest aktiva utrikesministrarna i Europa med en stark roll som en ledande politiker i Sverige, samtidigt som hon var helt hängiven sin familj. Den franske presidenten Jacques Chirac har ringt statsminister Göran Persson på förmiddagen för att uttrycka sin stora sorg och förskräckelse över Anna Lindhs död. Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen säger att det är djupt tragiskt att ha förlorat Anna Lindh på detta meningslösa sätt. Och Norges Kjell Magne Bondevik säger att det är obegripligt.
Ja, det var med djup sorg och chock att de fick denna meldingen idag. Att attentaten mot Anna Lindh igår endte så tragiskt med hennes död. Vi må finna den rätta balansen mellan öppenhet och säkerhet. Men jag hoppas innerligt inte att vi ödelägger den viktiga värdien av att ha ett relativt öppet samfund, hvor vi politiker kan komma nära det folket vi ska tjäna och få deras synspunkter och kunna bringa dem information.
Anna Lindh var en person att verkligen räkna med, energisk och personlig, säger Norges Kjell Magne Bondevik. EUs utrikesansvarige Javier Solana är helt bestört. Hon var en briljant kollega, en sann europé och en kär vän. Och Anna Lindhs kollega i Berlin, den tyska utrikesministern Joschka Fischer, är på samma sätt chockad.
Vi har en große Europäerin, en große Außenministerin, aber auch eine gute, sehr gute Freundin verloren. Unsere Gedanken sind jetzt bei ihrer Familie.
Vi har förlorat en stor europé, en stark utrikesminister, men också en mycket kär vän, säger Joschka Fischer. Våra tankar går till hennes familj.
Reporter Alice Petrén. Starka reaktioner från Sverige och världen alltså. Polisens spaningsarbete pågår nu på alla plan. Det säger länskriminalens chef Leif Jennerqvist, som är högste chef över spaningsarbetet efter attentatsmannen.
Ja, vi jobbar egentligen med alla tänkbara infallsvinklar på vem som skulle kunna ha begått detta dåd.
Spaningsarbetet följer den plan som gäller vid mordutredningar. Alla tips följs upp, liksom den tekniska bevisning som har säkrats. Flera hundra poliser arbetar med spaningen och egentligen hela polismyndigheten indirekt, säger Leif Jennerqvist. Olika personer kartläggs, men ännu finns ingen misstänkt och uppgiften om gärningsmannen är ännu ganska vaga.
Vi vet inte så mycket mer än det som har framkommit av vittnesuppgifter. Det är en person som har haft antingen en stor kroppshydda eller flera lagerkläder på sig. Han har sprungit ifrån platsen och han har lämnat vissa spår efter sig som jag inte kan gå in på just nu tyvärr, men en del spår som vi jobbar med.
Det gjordes ju en del fynd på brottsplatsen. En munkjacka, en kniv, en keps. Vad har det här gett för någonting?
Det pågår just nu analys av det materialet. Jag kan inte kommentera det.
Vittnesuppgifterna då? Det var ju många människor som såg det här dådet. Vad har vittnena sagt som har varit värdefullt?
Vi har fått en hel del olika vittnesuppgifter. Och därför måste vi gå tillbaka igen och höra om en hel del av vittnena.
Men det finns tillräckligt många samstämmiga uppgifter om att det gäller en man som antingen är storvuxen eller har haft mycket kläder på sig. Polisen har olika teorier om motivet och jobbar ihop med Säpo och Rikskriminalen när det gäller analysarbetet. Men Leif Jennerqvist kan ännu inte säga något om vilka teorier som finns. Normalt brukar inte åklagare kopplas in innan det finns någon misstänkt. Men fallets beskaffenhet gör att åklagare Agneta Blidberg är den som leder förundersökningen. Hon får frågan hur det kan komma sig att gärningsmannen kunde ta sig ut ur ett varuhus fullt med folk och vakter utan att bli gripen.
Ja, jag kan inte svara på det, va? Men möjligen är det att det var så mycket folk där som inte uppfattade vad som hände.
Det är ändå troligt att gärningsmannen finns i polisens register, säger Leif Jennerqvist.
Det är en person som är beredd att begå ett mycket bestialiskt våldsbrott. Den personen, eller man debuterar inte med den typen av brottslighet. Så han finns sedan tidigare.
Så om ni hittar ett fingeravtryck på kniven, det skulle kunna vara värdefullt med andra ord då?
Det skulle kunna vara oerhört värdefullt.
Har ni hittat något sånt?
Det vill jag inte kommentera.
Leif Jennerqvist, chef för länskriminalen. Och det är ännu för tidigt att göra en tydlig profil av gärningsmannen. Men Ulf Åsgård, som är psykiater och expert på gärningsmannaprofiler, säger att man åtminstone kan säga att attentatsmannen inte agerade professionellt. Med från en studio i regeringskansliet Rosenbad har vi nu Inger Arenander, politisk kommentator här på Ekot. Det blir alltså en folkomröstning, var det självklart?
Ja, jag tror att det var självklart därför att ingen av partiledarna ville att den process som är igång skulle avbrytas. Man ville inte falla undan för våldet, som man säger. Alternativen, sa ju statsministern, som vi hörde här tidigare, var sämre. Man kunde få ut det på en månad eller till nästa års val till EU-parlamentet. Men uppenbarligen bedömde man att det finns risker med det också. Men att man genomför det som planerat och som vi har hört, resultatet ska respekteras, har alla understrukit, därmed sägandes att man vill inte ha någon debatt om legitimiteten av det resultat som folkomröstningen ger.
Nu verkar det ju då inte heller bli avslutningen på kampanjen bli som beräknat, så att säga. Vad kan det betyda ändå, den här dödsfallet för folkomröstningen?
Jag vill inte spekulera i det. Jag tror att stundens allvar på något sätt gör det svårt. Men jag tror att på sikt naturligtvis så kommer det att diskuteras. Vad innebär det, så som frågan ställdes till Maria Wetterstrand nyss, att ett folk i chock går och röstar för det resultat röstningen ger? För det socialdemokratiska partiet är det en mycket stor förlust. Anna Lindh var 46 år och hon var mitt i sin karriär. Hon hade en lång politisk karriär framför sig. Och hon var intresserad av en sån politisk karriär.
Inger Arnander, politisk kommentator här på Ekot. Och vår politiska reporter Herman Meltzer, han bevakade Anna Lindh under många år.
Första gången jag såg Anna Lindh var hösten 1982 i riksdagshuset. Hon var 25 år och nyvald riksdagsledamot. Hon hade långt ljust hår och stora glasögon. Sådana som var moderna på den tiden. Det var på Palmes tid och det var lätt att förstå att hon var en som partiet satsade på. Det visade placeringen i riksdagens skatteutskott. Allt eftersom åren gick fick Anna Lindh kortare hår och mindre glasögon. Och hon blev duktigare och duktigare. Hon blev SSU-ordförande. Hon blev miljöminister trots att hon var mot byggandet av Öresundsbron. Och hon blev framförallt 1998 utrikesminister. Det var också som utrikesminister Anna Lindh blev en av Sveriges mest kända ministrar. Mycket berodde det på det svenska EU-medlemskapet och hur hon var med och ledde EU det halvår Sverige var EUs ordförandeland. Hennes öppna sätt och raka svar gjorde henne snabbt till en favorit bland internationella journalister. Det kunde handla om sådant som de flesta EU-länder var eniga om. Som till exempel sanktionerna mot Österrike som i sin regering hade ett främlingsfientligt parti.
Min inställning är densamma idag som den var igår och som den var för en månad sedan. Österrike har en regering där ett starkt främlingsfientligt parti sitter med. Och vi kan inte ha samma relation med dem som vi har med andra regeringar.
Men det kunde också handla om att Sverige ensam intog en position som en tveksam inställning till när Turkiet skulle få räknas som kandidat till EU-medlemskap.
Det finns en vilja att se Turkiet som ett kandidatland, men vad beslutet Helsingfors blir, det beror på vilken politisk utveckling vi ser nu under hösten. Vad gäller mänskliga rättigheter och vad gäller relationen Grekland-Turkiet?
Trots ständig granskning gjorde aldrig Anna Lindh bort sig. Kring henne fanns inga skandaler eller affärer. Det gällde både i politiken och privatlivet. Ändå var hon ganska frispråkig av sig och inte så rädd för att skämta om det som EU-apparaten kunde ta nog så allvarligt. Som när hon på ett EU-toppmöte beskrev alla de förslag olika länder ville skulle behandlas inför en förestående regeringskonferens.
De riskerar att göra nästa regeringskonferens om deras förslag vann gehör. Till en julgran med 51 kulor i som ska diskuteras. Och det fanns det väl inte någon större uppskattning för.
När Anna Lindh avled efter knivöverfallet på det stora varuhuset i Stockholm stod hon mitt i en valkampanj där Sverige ska välja mellan krona och euro. En kampanj där Anna Lindh var en av ja-sidans viktigaste personer.
Och kom ihåg att all den här skräckpropagandan som vi hör idag om att arbetslösheten kommer att öka, om att välfärden kommer att raseras, att kvinnornas situation kommer att försämras. Allt det där hörde vi inför EU-omröstningen 94 också.
Herman Meltzers bild av utrikesminister Anna Lindh. Och kondoleansböcker finns sedan klockan 12 idag utlagda på Rosenbad och på utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm och också i rådhuset i Malmö. Lisbeth Palme med familj skriver i ett uttalande att våra tankar och känslor går till Anna Lindhs familj i djupaste medkänsla över Annas död. Anna Lindh var en stor politiker som visade personlig omtanke på det mänskliga planet. Det fick också vi del av. Saknaden är mycket stor, skriver familjen Palme. Och Riksidrottsförbundet, RF, uppmanar idrottsrörelsen att hedra utrikesministerns minne vid evenemang de närmaste dagarna. RF rekommenderar en tyst minut i samband med idrottsevenemang, men att arrangemangen i övrigt genomförs som planerat.
Beskedet om Anna Lindhs bortgång blev i morse snabbt en huvudnyhet över hela världen, och reaktionerna och kommentarerna har präglats av chock och känslosamhet.
Vi är chockerade över den entsetzliche Nachricht des Todes von Anna Lindh. Vi har en große Europäerin, en große Außenministerin, aber auch eine gute, sehr gute Freundin verloren.
Många av Anna Lindhs kollegor i regeringarna runt om i Europa kommenterar nu det som hänt med personligt känd sorg och bestörtning. På många håll har tysta minuter hållits under morgonen, som här i Europaparlamentets ekonomiutskott.
Bitte erheben sich und gedenken mit mir der schwedischen Außenministerin Anna Lindh.
As a friend, you know, I remember smiling always, you know, extrovert, positive. As a politician, for me, it's heavy to accept that the democratic life. But it's so, you know, if this happens in a country like Sweden, you know, that, you know, really the democracy is one of the best expressions of democracy. I am really, you know, touched and worried, you know, because it's, we are without defense.
She was a great leader, independent, courageous, and a true internationalist. I think today we have lost a great Swede, a great European, and someone who has really contributed to European unity and our effort to work across national boundaries.
She was someone who was full of life, represented everything that is wonderful about Sweden and about Europe. She had this extraordinary ability to balance the demands of one of the most active of Europe's foreign ministers with her role as one of the leading Swedish politicians, and that of being somebody completely committed to her family. It is a terrible tragedy, this, and I repeat again, our shock and our condolences to her family, her friends and the Swedish people.
Jag var djupt tagen av beskedet om Anna Lindhs död.
Den 12 juni träffade Anna Lindh Colin Powell för sista gången här i Washington. De hade en mycket speciell relation, och det var en självklarhet för Powell att komma till den svenska ambassaden idag och skriva i kondoleansboken.
Devastated. She was a fellow foreign minister, but it went beyond that. We became very good friends. I'd see her at conferences around the world, all over Europe, and we would joke. And I knew that every night before she would retire, she would call her boys to make sure they had done their homework and they were fine. She loved her family so much. I told the Prime Minister this morning a joke that she and I had. Ambassador knows it well. Whenever she would come to say hello to me, to meet me in my office, I would say, ah, there's Anna Lindh. You know, Anna, there are three things that are Swedish that I love more than anything else. What? I said, Volvos, ABBA, and Anna.
På presidenten och det amerikanska folkets vägnar framförde han sina kondolenser till Sverige och till Lindhs familj. Han skrev särskilt hur han idag tänker på Lindhs söner.
We often had disagreements, but more often we worked together. She always had a smile on her face, and she had a love of freedom, she had a love for her country, she had a love for my country as I had a love for her country.
What has she meant?
somebody you could do business with.
What has she meant for the relations between the United States and Sweden?
Good. She was an important contributor to that relationship. We have good relationship with Sweden. There are always disagreements on issues, and when we had a disagreement, Anna would not shrink from it. Bang, colon, this is what I think. Anna, this is what I think. Two friends. And you can have disagreements without ever putting at risk a friendship. That's what Anna and I have and had, and that is what the United States and Sweden have.
Anna Lindhs död sammanfaller med årsdagen av terrorattackerna mot USA för 2 år sedan. En mycket speciell dag för alla amerikaner, så också för Colin Powell.
It was the fact that it happened in 9/11. I used that in my talk this morning to the employees of the State Department about 9/11. I began my comments with a moment of tribute to Anna Lindh. She was a great Swede, but she was more than that. She was a great European. She was a great citizen of the world, and I extend my sympathy to the Swedish people, especially to her husband and her children.
Kondolenser från stats- och regeringschefer från hela världen har strömmat in.
I EU-högkvarteret i Bryssel hölls en tyst minut och kommissionären Margot Wallström var förkrossad.
Chock och sorg i Europas huvudstad Bryssel. EU-kommissionären Margot Wallström, nära vän till Anna Lindh, både privat och i politiken, är mycket tagen.
Ja, jag tror att alla bara känner sig förtvivlade, fullständigt förtvivlade och tillintetgjorda, fortfarande med en känsla av att det kan det här verkligen vara sant, att detta hände, därför att Anna är så en levande person och alltid man har tänkt på henne som den som är kvick och snabb i tanken och alltid entusiastisk för det hon gör. Det känns så orättvist och det känns så hemskt och som ett slag mot allt det som Anna representerade och stod för. Att man skulle kunna också få vara en vanlig människa som faktiskt går och tittar på kläder eller smink eller som en vanlig mamma eller en vanlig vän och faktiskt inte alltid behöva förställa sig eller spela en roll utan kunna koppla av ibland.
September 2003.
Dagens Eko, kvart i fem, polis.
Ja, i utredningen om mordet på utrikesminister Anna Lindh så har 2 personer förhörts, men båda har avförts från utredningen. Polisen har fått in många tips men är helt beroende av fler vittnesuppgifter, det säger länskriminalens chef Leif Jennerqvist.
Och jag vill börja med att vädja till särskilt ett vittne som andra vittnen har sett och som har förmodligen en väldigt bra beskrivning på gärningsmannen att ge oss. Det är en kvinna i 50-55 års åldern som står alldeles i gärningsmannens flyktväg och ropar ta fast honom eller något liknande.
Gärningsmannens flyktväg har nu klarnat. Åtskilliga vittnesuppgifter pekar på att han tagit sig vidare till gallerian i Salénhuset som ligger mellan Norrlandsgatan och Regeringsgatan. Filmer från övervakningskameror där analyseras just nu. Till skillnad från vad som sagt tidigare finns också en film inifrån NK som visar en sekvens före attentatet.
Man ser en massa personer som rör sig och ur den skaran av människor så ska vi sortera ut en mer intressant figur som vi har fastnat för.
Finns det något tecken på att hon var förföljd?
Nej, det gör det inte.
Polisen har fått kritik för att vara sen i starten. Idag redovisades telefontrafiken och det tog över 8 minuter från första larmet innan första polispatrullen var på plats och ytterligare 4 minuter innan man förstod att det var Anna Lindh som var skadad. Kritik finns också mot att inte tunnelbanan spärrades av. Mats Wangstad, operativ chef på Länskommunikationscentralen, svarar på det.
Som ni hörde av redovisningen så är det så pass många minuter som har gått. Så man kan fråga sig, vad är det vi ska ha stoppat och leta efter? Vi har ingen indikation på att någon gärningsman har tagit sig ner i tunnelbanan. Vi har inte ens en gång hunnit inhämta information om hur en gärningsman skulle se ut.
Mats Wangstad, operativ chef för Länskommunikationscentralen i Stockholm. Gunilla Österlund, reporter.
Och läkarna på Karolinska sjukhuset dit ju Anna Lindh fördes efter attacken på NK berättade idag mer om hennes svåra skador. Chefen för traumaenheten Tom Häggmark sa så här om svårigheten under de första kritiska timmarna.
Vid sådana här svåra skador med stora blödningar, så det är ju på det sättet att det finns ju en balans i kroppen där man ska ha koagulation och så vidare, man får, så att blodet levrar sig, och likaså ska blodet cirkulera. Vid den här typen av skador så är det, rubbas den här balansen, och det gäller alltså att återställa den och att hålla den balansen. Det är ju en förutsättning för att blödningar och sånt ska stoppa och det inte bli en diffus blödningssituation. Det är väl den stora svårigheten.
Är det också en förklaring till att tillståndet förändras över tid?
Det är en förklaring till att tillståndet varierar under ett så här långt förlopp, ja, och man gör bedömningar vid varje stund där, ja.
Och att det såg ut som att det var på bättringsvägen ett tag under natten, sen blev det en försämring.
Precis, det fluktuerade, och det är precis som du säger att det fanns tillfällen då det såg bättre ut, ja.
När kunde man se att det inte fanns något hopp då? Kan man säga det?
Jag kan inte gå in på den frågan. Den är svår att besvara också i detalj.
Ja, det är fortfarande ett antal frågor som sjukhuset inte vill eller kan svara på av hänsyn till patienten på grund av sjukhussekretess och pågående brottsutredning. Det var ju så att allmänheten under morgontimmarna igår via medierna fick en annan bild av Anna Linds tillstånd än vad som faktiskt var fallet. Idag vet vi vad läkarna menar med beteckningen kritisk som användes för att beskriva tillståndet under kvällen och natten. Kritisk är samma som livshotande. Under kvällen och natten beskrevs läget som allvarligt, kritiskt men inte livshotande. Enligt läkarna på Karolinska sjukhuset idag så var läget livshotande nästan under hela tiden.